Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som blir sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Nu får ni själva ta hand om ert övergivna hus, till jag säger er, ni ser mig inte mer förrän den dag då ni säger, välsignad är han som kommer i Herrens namn. När Jesus lämnade templet och var på väg därifrån kom hans lärjungar fram till honom och pekade på tempelbyggnaderna. Då sa han till dem, se på allt detta. Sannerligen, här kommer inte att lämnas sten på sten. Allt ska brytas ner. Amen. Matteus evangeliet och Markus evangeliet är de evangelier som tydligast markerar fortsättningen mellan gamla testamentet och det nya. Templet var det största tecknet på Guds närvaro bland sitt folk. Men templet kunde också förvandlas till dess motsats. Ett tomt skal som påminner om att Guds närvaro lämnat folket. Den här symboliken möter vi många gånger genom både det nya och gamla testamentet. Profeterna Jeremia och Hesekiel varnar folket för att lämna förbundet. Konsekvenserna av att templet blir ett övergivet hus. Och ett tecken på den otroheten mot Gud var att profeter dödas. De som sänds till Jerusalem stenas. När Jesus refererar till de här händelserna som hände under kung Joas tid så leder det till att tempelkulten undermineras. Templet är inte längre tecknet på Guds närvaro. Välsignelserna följer inte längre folket. Och Jesus pekar på det här som en kedja ifrån det gamla förbundet som löper in också in till han själv. Det som Jesus möter är bara en fortsättning av det som det gamla testamentet berättar om. Det kommer att få sin fortsättning, säger Jesus, i att det fysiska templet i Jerusalem kommer att förstöras. Jesus säger att han vill samla Jerusalems barn. Och han tänker på alla som finns inom det judiska folket. Profeten Jesaja hade också talat om detta. Att Gud ska låta sina barn finna tröst i Jerusalem som en mor tröstar sina barn. Och det Jesaja-ordet är ju lite intressant. Bilden av Gud används som av en mor. Gud är som en mamma. Det Jesus står för står inte i motsats till det som Gud gör i gamla förbundet, utan är en fortsättning utav det. Slutet har dock inte kommit. Det kommer en dag då det kommer att bli en uppgörelse, säger Jesus. Det kommer en dag då befrielsen ska visas precis vad befrielsen handlar om. Vissa teologer sammanfattar kristen tro med orden skapelse och frälsning. Och rubriken som Gunnar sagt tidigare för denna söndag är just frälsningen. De andra texter som vi har läst talar om försoningen. Om detta förunderliga, att till och med det tragiska, det som gör oss ledsna kan vara en väg till ljus och till öppning. Det löser inte lidandets problem. Vi får inte veta varför det svåra drabbar människor. Men det är som lidandet får en annan dimension när vi öppnar vårt inre. Historien om Josefs bröders svek mot honom, som sålde honom till en slav i Egypten, blev också början till den händelsekedja som ledde till att hela Josefs familj kom att räddas under den stora hungersnöden. Josef sa till sina bröder: ni ville mig ont, men Gud har vänt detta till något gott. Jesus vill samla sitt folk, men folket ville inte bli samlat. Jesus får gå sin väg som var bestämd. Ensamhetens väg, dömd till utstötthet, lidande och död. Och där fullbordas frälsning, försoning. Och när Jesus kommer igen så ska alla säga: välsignad är han som kommer i Herrens namn. Och det kan se ut som en triumf. Men triumfen är en frukt av Via Dolorosa, lidandets väg. Frälsningen kommer inte genom att folket tar emot Jesus, utan att det stöter bort honom, att han lider och dör. Det är svårt att tala om ondska. Moderniteten vill också ofta reducera ondskan till ett pedagogiskt eller ett metodologiskt problem. Kommer vi bara på rätt teknik så kanske sig problemen löser sig. Kristen tro talar om ondskan som en dimension i livet som vill förstöra det goda. Något som vi behöver räddas undan, igenom. Så vad är det då att bli frälst? Orden att bli frälst har synonymer med att bli fri. Och på svenska så går det tillbaks till ordet som betyder frihalsa. Att ta av järnet som klämde åt slaven, som band honom. Frälsningen är för oss som inte orkar med tyngden längre. Människor som i möte med sig själva kommer att längta efter någon eller något som är större. Någon som läser mitt hjärta som en öppen bok utan att hoppa över de tyngsta sidorna. Någon som har möjlighet att lyfta av det där som vill dra mig längre och längre ner. En skuld som är något annat än summan av antalet felsteg, de hårda orden eller de där märkliga tankarna. Möjligheten till förlåtelse är som en nyckel som Jesus lägger i sina lärjungas händer. Det talar om att lösa och binda. Förlåtelsen är den myndiga människans möjlighet. Hennes möjlighet att ändra kompassen. En nyckel emot framtiden. En människa som avsäger sig förlåtelsens möjlighet avsäger sig också sin myndighet. Hela hennes liv kan bli som en kedja som styrs av det förgångna. Av andras handlingar emot henne. Oviljan att förlåta eller att be om förlåtelse binder oss inifrån. Och det som vi kapslas in av bitterhet och hämndbegär eller lever av gamla skulder. En människa kan leva sitt vuxna liv i opposition mot sina föräldrar. Välja en nedbrytande väg. Kanske också för att straffa någon annan. Man kan välja bort en djup vänskap för att inte låta den där skulden bli synlig och tydlig. Frälsningen är frihetens väg. Att resa sig i sin fulla längd och gå vidare. Att bekräfta skuld och därefter efterskänka. Kyrkan har inte alltid följt i mästarens spår. Då Jesus löste och befriade människor inifrån och ut har kyrkan många gånger gjort tvärtom. Människor har blivit sårade, ivägkörda. Vi har varit snåla mot oss själva och mot andra. För genom att tala så mycket om synden att ingen hörde förlåtelsens ord. Och sen genom att sopa den under mattan, att inte benämna den, så att inte bekräftelse av skuld kunde leda till just befrielse. Men i sammanhang där ingen förlåtelse finns vågar heller ingen bekänna. Och där ingen bekänner kan inte förlåtelsen heller befria. Och vi kanske kommer ihåg fotbollsmatchen när vi var mindre. Den där fula fällningen som kom. Och efterslängen. Och domaren som kom och sa: så, nu tar vi varandra i händerna och säger förlåt till varandra. Och så fortsätter vi så här. Egentligen var det ju ingen som ville det där. Man stod emot varandra några sekunder. Men sen gjorde man det ändå. Och kunde fortsätta tillsammans. Och spela matchen vidare. Jesus inbjuder oss att följa honom. Samma skapande ord som skapade kosmos når också oss idag. Ett kaotiskt människoliv som spretar åt olika håll. Tills det kanske sakta stillar ned sig och lyssnar in den där rösten. Jesus vet att människan behöver en tillräckligt stor dröm. Självupptagenheten eller ledan som Ulf Lundell pratar om är kanske vår största fiende. Och först när vi ser vårt liv som ansvarigt och delaktigt i något större så återfår vi vår mänsklighet och kan börja att spegla Gud på nytt. Inbjudan att följa Jesus är inte en flykt ifrån verkligheten. Det är en kallelse rakt in i den. Paulus sa att han finns före allting och allting hålls samman i honom. Jag tänker att livet med Gud och livet i världen hänger ihop. Och därför behöver jag inte fly ifrån det ena till det andra och ständigt vandra däremellan. Jag vill följa mitt på vägen. Jesus går före mig och bakom mig. Han går vid sidan om mig, han finns över mig och han finns under mig. Han omger mig dag som natt på alla sidor. Om sonen gör er fria, är ni verkligen fria. Amen.